Texten ifrån Lukas 5 om den stora fiskfångsten. En gång när Jesus stod vid Genesarets sjön och folket trängde på för att höra Guds ord, fick han se två båtar ligga vid stranden. Fiskarna hade gått ur för att skölja näten. Han steg i den ena båten som hörde till Simon och bad honom ro ut ett litet stycke. Sen satte han sig ner och undervisade folket från båten. När han hade slutat tala sa han till Simon: ro ut på djupt vatten och lägg ut näten där. Simon svarade: mästare, vi har hållit på hela natten utan att få något. Men eftersom du säger det så ska jag lägga ut näten. Och de gjorde så och drog ihop en väldig mängd fisk. Näten var nära att brista. Och de vinkade åt sina kamrater i den andra båten att komma och hjälpa till. De kom och man fick så mycket fisk i båda båtarna att de höll på att sjunka. Då kastade sig Simon Petrus ner vid Jesu knän och sa: lämna mig, Herre, för jag är en syndare. Till han och de som var med honom greps av bävan när de såg all fisken de hade fångat. Likaså Jakob och Johannes, Zebedaios söner, som hörde till samma fiskelag som Simon. Men Jesus sa till Simon: var inte rädd, från denna stund ska du fånga människor. Då rodde de i land, lämnade allt och följde honom.
Vilken text, va? Vi ska inte börja där idag, vi kanske hamnar där på slutet, för att vi ska mer prata lite grann om Nordafrika. Jag vet inte hur många som känner igen mig. Jag var ju här 21 april 1996. Är det någon som kommer ihåg det? Ja, men vad bra. Då hade jag två små barn med mig. Små och små. Det var våra två äldsta. För den yngsta var 3 dagar gammal och var i Brickebacken här med mamma. Så två unga pojkar sprang kring här när jag försökte göra någonting här på, dela någonting i gudstjänsten. Jag kommer ju ihåg att det var den söndagen, eftersom Elisa bara var, hon var född på torsdagen och det här var på söndagen då. Och sen åkte jag bort på måndagen. Jag vet inte hur jag hade tänkt egentligen. Jag var borta hela den veckan. Och stackars Martin, hon fick ta hand om den nyfödda Elisa och hennes storebröder Mikael och Kevin. Kevin har ju varit här mycket också på Kingdom Culture och så vidare. Och kanske Elisa en del också. Jag brukar presentera mig så idag att jag är Martins man. Så får jag presentera mig Filla, för att alla känner Martin. Hon jobbar ju med hoppcentralen, men jag är en okänd person. Eller också säger jag är Kevins pappa. Jaha, är du Kevins pappa? Det är jätteroligt att de är mer kända i många sammanhang än vad jag är. Men på Sverigekontoret här är jag lite mer känd än dem kanske. Där jobbar jag till vardag, som sagt. Jätteroligt att vara här. Idag, som sagt, har jag blivit ombedd att dela lite grann om Nordafrika. För att ni stödjer ju två projekt som vi har i Evangeliska Frikyrkan. Vi har partner i Algeriet som vi har stött i lite drygt 20 år. Jättespännande arbete. Men Algeriet, bara ta lite grann här så ni ser var det ligger. Det ligger ju då mellan Marocko och Tunisien och rakt söder om Frankrike. Och faktiskt fram till 1962 så var det ett departement i Frankrike. Ett län, kan man säga. Sen bröt de sig loss. Där för länge sedan, ska vi se, jag ska trycka på rätt knapp. Ja, just det, så mycket information här som vi hoppar över. För vi kan ju bara säga att det är Afrikas största land nu sedan Sudan delades och blev två länder. Och som ni ser så är ju rätt mycket öken där i landet. Men 40 miljoner människor ungefär. Och det här är ju Tasen. Och sen finns det massa län och så där i Algeriet också. Framförallt så bor man ju i norr. Vi är tvärtom mot Sverige. Vi bor ju framförallt i söder. För att i norr så är det för kargt och otillgängligt. Precis tvärtom. För dem så är ju, det är öken i söder. Så de bor i norr. Algeriet var ju på 300-talet ett ganska kristet land. Augustinus föddes ju i Hippo. Som ligger någonstans utanför Annaba i östra Algeriet idag. Och där man ser dopgravar, man ser kyrkor, tecken på att det var ett kristet land på den tiden, tills muslimerna kom. Och då tog de helt över och kvävde den då kyrkan som fanns där. Sen, långt senare, under de många århundraden, så fanns det nog ingen, i alla fall ingen känd kristen i Algeriet. Sen började man sända missionärer för 150 år sedan. Under 100 år jobbade de här med nästan inget resultat. En bok som jag läste som berörde mig när jag var ung är C.S. Marsh tror han heter. Om hans, jag vet inte hur länge han var i Algeriet, 40-50 år. Och vittnade och predikade och hjälpte människor, men väldigt, väldigt lite resultat. Men de här människorna har ju sått både i massa förbön och i massa delande av ordet under den här långa tiden. 1980 ungefär, i början på 80-talet, så hände det någonting. Det var ett fotbollsturnering. Lag mötte varandra och spelade. Och i anslutning, precis i närheten till den här turneringen, så var det några unga kristna, jag tror, från Europa, som var där och tältade. Och då i den här turneringen så var det en kille som skadade sitt ben, så han kunde inte spela längre. Och det här, jag tror att det var i finalen det här. Och det här var ju allvarligt då. Så han, hur som helst, så kom han i kontakt med de här kristna som var där. Och de sa, men kan vi be för dig? Ja, absolut, kan du göra. Och så bad de i Jesu namn och han blev helad. Så i slutet på matchen så gick han tillbaka där. Men du kan ju inte spela, du kan ju inte ens gå, du är ju skadad, du har ju förstört ditt knä. Nej, jag är helad. Så nu kan jag spela. Och så spelade han matchen tills det var slut. Jag vet inte om de vann. Det hade ju varit bra att kunna säga det. De vann hela turneringen. Jag är inte säker, så jag vill inte säga det. Men hur som helst, så där och då så blev 10 stycken unga algerier kristna. De kom till tro på Jesus och började följa honom. Och där började en väckelse. Det första året så berättade de inte särskilt mycket. De var ganska diskreta och det är inte så konstigt. Och helt omgivna av muslimer som hatar kristna. Så de bad mycket. De träffades och de bad och de läste Bibeln. Och de tänkte att vi måste läsa Bibeln. Och så kom de på att det står ju en massa saker i Bibeln om att vi inte ska vara rädda. Och så började de memorera de här bibelverserna om rädsla som står i Bibeln. Gud har inte gett oss en modlöshetens ande utan kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Bara några exempel här som jag drog och jag sökte på rädsla bara. Det finns ingen rädsla i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan, för rädsla hör samman med straff. Den som är rädd är inte fullkomnande i kärleken. De lärde sig de här verserna utan till. Var starka och frimodiga. Var inte rädda eller förskräckta för dem. För Herren din Gud går själv med dig. Han ska inte lämna dig eller överge dig. De läste de här verserna. De lärde de sig utan till. De repeterade dem och de blev fria sin rädsla. Sen började de vittna. Och människor kom till tro. Här i det här området var det allt började då, i Tizi Ouzou. en bit öster om huvudstaden Alger. Och nu räknar man, jag vet inte om det går att få några bra siffror på hur många kristna det finns, men ni ser här i de här olika länen så finns det då hur många kyrkor. Om jag ser bra det, står det 23 längst ner? Nej. 10. Då tar vi en till då. 45 kyrkor, det här var 5 år sedan. Men då 1970 här, så människor kom till tro. De började samlas och de startade kyrkor mitt i det här området. Det här var ju ett berberfolk, kabilierna. Så det var inte så många araber som blev berörda av den här väckelsen. Men kabilierna sprider på sig, de finns över hela landet. Så det, de har ju också vittnat i andra delar. Och det är framförallt där då, där det finns 23 kyrkor som det centrum är. Och området strax öster om Bejeja som har 10 församlingar. Så människor kom till tro, och en del av de här församlingarna, den största, den var ju över 1000 medlemmar. Men för 7 år sedan ungefär, 2017, så började myndigheterna stänga ner kyrkor. Säga att ni har inte rätt tillstånd för brandsyn och för att ha det här är inte lämpliga eller offentliga lokaler. Ni kan inte få ha samlingar här. Så satte de förseglade de dörrarna. Här ser ni, det här är inte jag som har gjort den här PowerPoint. Jag kanske inte hade gjort såna här ridåer och så, men det är en nordafrikansk PowerPoint. Här ser ni dörrar, kyrkdörrar som är förseglade. Vad gör de här då? Ger de upp och stänger ner bara? Nej, de träffas utanför kyrkan istället. De träffas i hemmen. De träffas lite varstans. De har open air friluftsgudstjänster och så vidare. De fortsätter ändå. Det här var en kyrkbyggnad som de fick inte. De hade en stor samling och drog ihop och de fick liksom inte rum. De står där utanför och tillber, sjunger så det bara knakar. Och det har varit väldigt fascinerande att komma på besök till Algeriet, för de ber med en väldig övertygelse och alla ber på en gång och det liksom bara brusar. I varje gudstjänst så är det saker som händer. Gud gör under, han gör människor, sätter människor fria och människor kommer till tro. Varje gudstjänst. För de predikar bara frimodigt. Trots att det finns de här hoten då. Han har börjat göra tv-program som han sänder på Sat7 och på andra kanaler. Och nu under pandemin så blev ju YouTube och andra sociala medier väldigt användbara. Det här var det, tillbar de ute i det fria någonstans. En utmaning de har är ju att få in litteratur, biblar och undervisningsmaterial och så vidare. En av mina vänner, Rashid, han hade en bokaffär i Oran. Oran är ett arabiskt område i västra Algeriet. När polisen såg att han hade en fotokopieringsapparat där, så säger de att det här är ju en maskin som gör evangelisationsmaterial. Så han fick en dom mot sig, fängelsestraff, böter. Han var nog den första kanske som jag hörde om. Det här var kanske 4-5 år sedan. De överklagar och de får den domen bekräftad. De överklagar nästa instans och då får domen bekräftad. Och till slut så hamnar den här domen och till högsta domstolen. Och där ligger den fortfarande. Eventuellt kommer högsta domstolen uttala sig. Men det verkar som att det dröjer. Så han och hans familj, de väntar. Och under tiden så försöker de fortsätta samla, möta de troende som finns där, uppmuntra dem att inte ge upp, och vara ett vittnesbörd för människor på olika sätt. Ta tag i de kontakter som de får via de här sociala medierna för att följa upp dem, och i det här så är det ju många nya som kommer till tro. För något år sedan så hörde jag om en imam som hade kopplat upp sig någonstans och då fått höra evangelium och gett sitt liv till Jesus. Och han blev uppföljd, han fortsatte vara imam ett tag. Jag vet inte, nu tror jag att han har slutat. Jag vet inte hur han lyckades liksom förmedla vittnesbördet om Jesus som imam. Det kanske var svårt. Men hur som helst, det är, Gud gör saker när det är tufft. Här står om broder Krimo som trots hot om repressalier inte har någon rädsla. Och jag tror att det i grunden kommer från det här. De började med att memorera Bibeln och fylla sig med de här verserna som pratar mot: var inte rädd. Herren är med mig, jag är inte rädd. Vad kan en människa göra mig? Står i Psaltaren 118. Vad ska vi nu säga om detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? De har fyllt sig med de här verserna. Det har blivit en del av deras DNA att gå i den här frimodigheten. För 5-6 år sedan så byggde de ett stort utbildningscenter som heter Algeria for Mission Training Center. Där vill de träna missionärer. De har som vision att inte bara det ska finnas en församling i varje stad och by i Algeriet. Det är stort nog som vision. Nej, de vill också sända människor utanför, för i länder runt omkring och i hela arabvärlden så finns det behov av Guds ord. Det finns behov av människor som kommer och kan arabiska och förmedlar Jesus. Här ber de för en kille som skulle sändas, jag tror till Tunisien, den här killen. Just nu, jag pratar med Josef som ni ser där, som är den till vänster som ber. Han som håller i mikrofonen. Det blir lite där om man tittar på den skärmen. Men det går. Josef pratar jag med i fredags. Och han säger, nu har vi någon som vi skulle kunna sända till Oman. Be om öppna dörrar. Han säger också att det är lite tufft. För många människor, många syskon, de tappar modet. Så be för oss. Vi kan inte samlas som vi gjorde förut. Vi kan inte hålla gudstjänst. Men vi försöker följa upp och besöka och utveckla det här husgrupps. Att de kan träffas i hemmen istället. Men det är många, det kanske fanns 100 000 kristna då. Hur många som klarar av att leva utan församlingsgemenskapen är svårt att veta. Men Gud har gjort någonting som inte går att stoppa. De tänker precis som... det var lite spännande. Jag träffade några av de här vännerna i Egypten för 5 år sedan. En av kvinnorna som var där, det var ett par som håller på att starta en församling i ett arabiskt område. Hon höll en andakt en av dagarna vi var där tillsammans med vår partner i Egypten. Då läser hon ifrån första Mosebok 26 om hur Isak blev välsignad av Gud. Hans tillgångar växte, hans jordar växte. Han blev så mäktig så folk runt omkring blev avundsjuka. Och de sa, du får dra bort härifrån, för att vi klarar inte av, ni är för mäktiga. Ni är... Så det gjorde han då. Först så fyllde de igen hans brunnar. De drog iväg och grävde upp de här brunnarna igen. Och de hittade en källa, men då blev det konflikt. Och då sa det här är vårt vatten, ni får dra härifrån. Och så fyllde de brunnarna igen. Då drog de iväg en gång till och grävde nya brunnar. Och hon sa, det är så vi får göra. Vi satsar på någonting. Vi möter motstånd. Vad ska vi göra? Ska vi ge upp? Nej, vi får börja om. Vi får gräva nya brunnar. Och så kanske vi möter motstånd igen. Ja, men då får vi dra vidare och så får vi börja om. Då gräver vi nya. Vi ger inte upp. Gud har kallat oss att nå Algeriet. Gud har kallat oss att vittna om vem han är, vem Jesus är och vad han har gjort för oss. Därför vill vi fortsätta, vad det än kostar. Det var Fahima som berättade det. Så Rashid och Fahima och hennes man Hafid är hjältar för mig. De är stora exempel för oss i västvärlden. Trots motgångar, trots att de inte kan hålla gudstjänst, så fortsätter de kämpa, börja om och börja om igen. Nu sa Josef i fredags att de har stängt ner den här hemsidan som vi hade, Älska Algeriet. Den hemsidan, den hade 2400 besökare varje år, och av dem så kom ungefär 200, ungefär 10% till tro. Nu har de stängt ner den. Och Mah som har administrerat den här, de har fått tag i honom. Länge letade de efter honom, men de fick inte tag i honom. Men nu har de fått tag i honom. Han riskerar fängelsestraff. Be att Gud öppnar dörrar så att vi kan sända igen. Vi kan hitta en ny väg. Kanske måste det vara utifrån Europa som vi har en hemsida som de inte kan stänga ner. Och så måste vi hitta lösningar hur vi kan följa upp dem som tittar. Bed att Gud öppnar dörrar. Algerien behöver höra om hur Jesus älskar dem. Vi ger inte upp, säger han. När Jesus gick på vid Galileiska sjön så mötte han fiskare. Han sa till dem, följ mig. Jag ska göra er till människofiskare. Den här berättelsen som vi har hört alldeles nyss. Petrus och hans bror Andreas, Jakob och Johannes, de var där. Zebedaios, Jakob och Johannes far, de var professionella fiskare. De hade jobbat hela natten. Och så kommer Jesus och ställer sig i en båt. Har han stått i en båt förut? Det vet vi inte. Men han är där i båten och så predikar han för folket som står på stranden. Och de hör hur mäktigt han talar. Det finns ingen som har talat som han. Han har sån auktoritet. Det är något särskilt med den här mannen. Och sen vänder sig Jesus när han är färdig och säger till Petrus, lägg ut på djupt vatten så ska ni få fisk. Ja, men vi är proffsfiskare. Vi har gjort det här hela våra liv. Vi vet att man inte fiskar på dagen och vi vet att man inte fiskar på djupt vatten. Men eftersom det är du som säger det, så gör vi det. Okej, vi gör det. Det tar någon timme, åka dit ut och sen kasta ner näten och sen får vi komma tillbaka igen. Det är väl inte hela världen. Jesus, eftersom du säger det så gör vi det. De ror ut och de får så mycket fisk så näten håller på att gå sönder. De blir ju helt förskräckta. Vad är det här för man? Vi trodde att vi visste det här, men helt plötsligt så kommer han och säger någonting som är helt ologiskt för oss, som är tvärt emot all mänsklig logik och kunskap, som professionell kunskap som vi har fått under många, många års arbete. Och så gör vi som han säger och ett under sker och vi får vara med. Det är vi som drar i näten. Det är vi som får fylla båtarna med fisk så att de håller på att gå under. Han bara sa, gör så här. Och så gjorde vi det. Och så hände det här. Hur kunde vi få vara med om det? De blir helt förskräckta, så de böjer sig ner där och säger: gå bort från oss, vi klarar inte, jag är syndig. Jag är inte värdig det här. Och Jesus säger: följ mig, jag ska göra er till människofiskare. När Jesus säger följ mig, så kan det hända att vi måste lämna någonting. De fick lämna båten, näten, sitt professionella liv. Jakob och Johannes, de fick lämna sin far. Vi kanske måste lämna någonting när Jesus säger följ mig. Säkert är det någonting som vi behöver släppa taget om. För att vi sätter vår tillit till det som vi är vana vid. Kanske vår pensionssparande, kanske vårt hus är väldigt viktigt. Kanske måste vi säga: men Jesus, det är ju ditt hus. Allt jag har är ju ditt. För du har ju lovat att ta hand om mig. Då ska ju inte jag hålla fast vid det som att det här är mitt och du får en liten del. När allt jag äger och har är ju ditt. Så då får jag släppa taget om det. Det finns en sorts apor i Kalahariöknen. Har ni hört den här bilden? Kalahariöken är ett ganska bister plats. Men där finns det stora termitstackar. Det är liksom som koner, sockerkoner, ingen som vet vad det är idag, men det fanns förr. Det är liksom ni som har sett termitstackar, ni vet att det är som spetsiga grejer som sticker upp i marken. Och där inne så bor termiterna då. De här aporna, de älskar termiter. Det är som lördagsgodis för dem. Och de här termiterna, de har ju små hål som de kryper in och ut ur de här stackarna. Men när en sån här apa kommer dit, så sticker han in handen försiktigt i hålet där. Får tag på en termit. Och sen försöker han dra ut handen ur hålet. Men det går inte. Han sitter fast. Han måste släppa taget om termiten för att få ut handen. Men det vill han inte. Den här termiten, det är ju det bästa han vet. Det är ju det godaste som finns. Det är ju mat han behöver för att kunna klara sig. Han vill inte släppa taget. Så det finns apor som sitter där fast i termitstackar och dör. Ibland måste vi släppa taget. Det kostar på, för det är det vi vill hålla fast vid. Det är någonting som är viktigt för oss. Det är någonting vi behöver. Det är någonting som vi inte kan släppa, för hur ska det gå då? Jesus säger: jag har all makt i himmel och på jord. Och han säger också: jag är med er alla dagar. Var bekymrar inte. Vad ni än behöver kommer jag ge er. Min far vet vad ni behöver. Vi kan våga släppa taget. Och när vi gör det, så kan det bli som för Petrus, Andreas, Jakob och Johannes som följde Jesus. De fick vara med om oerhört stora saker. Och just det där, den där frasen, följ mig, jag ska göra er till människofiskare. Det är ju två saker som händer här. En sak som är vårt ansvar. Vi ska välja att följa Jesus. Vi ska gå med honom. Det är det som förväntas av oss. Sen är det massor saker som är omöjliga för oss att göra. Men det tar han hand om. Han säger: jag ska göra er till det jag vill att ni ska vara. Jag ska utrusta er till att vara i tjänst där jag har placerat er. Jag ska förvandla er. Ni ska bara följa mig. Följ mig. Jag ska göra er till människofiskare. Och de lämnade båten och följde honom. Jesus, tack för att du kallar oss. Tack för att du, precis som du gjorde med Petrus och Andreas, Jakob och Johannes, du ledde dem att göra sånt som var förvånansvärt, sånt som var utanför logiken, för att du skulle visa dem att när vi är med dig och när vi lyssnar till dig och vågar ta risken att göra någonting som är ologiskt och kanske fel i vår värld, så kan du göra under som vi aldrig skulle kunna drömma om. Jesus, tack för den här församlingen, Brickebergskyrkan, som du har placerat här. Människor som samlas i ditt namn, dina efterföljare och lärjungar. Tack för att du vill leda dem vidare. Tack för att du vill att de ska sätta sin tillit till dig och inte till det här som de vill kanske greppa om, har svårt att släppa taget om. Hjälp var och en av oss att överlämna oss själva och det här vi är, det vi har i dina händer, att överlåta oss till dig, och hjälp oss sen att följa dig. Tack för att du har all makt. Tack för att du är med oss. Och tack för att du vill göra så mycket mera här i Sverige, men också i Algeriet och Nordafrika. Du är en god Gud som älskar alla människor och vill att du ska bli älskad och tillbedd överallt. Tack för att du använder oss för att visa människor på det. I Jesu namn.